lägger allt i din hand, Jesus. För du ska upphöja oss i din tid där inne. Och vi älskar dig, Jesus. Bara säg till Herren allt. Dina tankar, dina känslor, din vilja. Bara allt till Jesus. Han är mäktig att leda dig och forma dig. Och ge dig det utrymme som du längtar efter. När han säger ödmjukare under min mäktiga hand. Då ska jag upphöja dig i min tid. Och jag vet att vi kommer in i tiden när du kommer att upphöja och synliggöra din församling. Och det måste vara ren och helig och avskild för dig. Så människor kan se dig genom våra liv här. Så jag ber dig helige ande idag att du väcker en längtan i varje församlingsmedlem, i varje gäst. Att ge mera utrymme för din ande. För att vi ska bli mer och mer medvetna om din närvaro i varje situation. I varje läge i livet ska vi bli medvetna om din närvaro. Dina nådegåvor, din hjälp, din godhet. Som ständigt finns närvarande. Så förlåt oss Gud för att vi många gånger är blinda. I vardagslivet. Men du vill Herre. Att genom gudstjänstlivet så ska vardagslivet genomsyras av din närvaro. Och därför ber dig nu helige ande att du uppenbarar Jesus den här stunden när vi kommer samman. I namnet Jesus. Amen. Tack lovsångare. Underbart. Det är härligt att vara i gudstjänst, är det inte det? Det är så härligt. Och när jag har varit ute på olika kallelser så känner jag borta bra men hemma bäst. Jag längtar tillbaka till arken och jag gläder mig över att kunna representera arken på olika platser. Och nu har jag varit i Israel och det har varit en stor konferens. Jag får inte visa bilder om det för ni förstår det. Det är inte så lätt för de här människorna som kommer från Västbanken och från Nazaret och från Betlehem som älskar Jesus och som älskar Israel. Och det blir en försoning mellan araber och messianska judar. Och bara få se det här, det är gripande faktiskt att se det här, vad Gud gör. Och det var ju hundratals kvinnor från arabvärlden som fick möta Gud genom den heliga ande, anduppfyllelse och helande. Och det var så underbart att få stå där och betjäna alla de här hundratals och känna att arken var med. Det är för mig jätteviktigt att känna det. Så nu kommer jag åka till Israel igen. Inte den här helgen, men nästa helg. För det kommer att vara en stor messiansk konferens som heter Welcoming the King of Kings. Och där var jag ju med innan pandemin, precis innan pandemin, och hade en workshop. Och då kom det ju, det var över 1000 delegater från hela världen, från ursprungsbefolkning och från olika länder, som kom samman i Israel för att välsigna Israel, men också lämna alla avgudar och religioner för att tillbe och följa Israels Gud. Och där fick jag en väldigt, väldigt nåd att ha en workshop. Och jag tror att de... Jag pratar lite om den workshopen därför att det varit en sån otrolig andeutgjutelse i den workshopen. Och det som var så märkligt var att när Guds ande kom så starkt så började demoner manifestera sig. Och det var särskilt som jag upplevde bland de delegater som kom från Kina. Det var kraftfulla manifestationer och det här väljer man ju inte. Men det är anden som gör det här. Men det blev också djupa, djupa helanden. Och jag kommer ihåg de där kinesiska delegationer som sa vi måste komma till Kina för vi har aldrig hört och förstått att det finns befrielse. Så nu kommer det att bli den här konferensen igen. Den kommer att vara i Jerusalem den här gången och det är de messianska apostlarna som leder och formar den här konferensen. Och då kommer det att komma delegater från stora delar av världen. Många kommer från Salomonöarna och det ligger långt ute vid Australien. Och det är många som kommer från de olika öarna för att säga nej till avgudar och tillbedjan av förfäderna och ni vet alla typer av religioner. För att lägga ner sina liv för att tjäna Israels Gud. Och vi tjänar ju Israels Gud för frälsningen kommer ifrån judarna. Visst är det så? Och det håller på att hända någonting i de messianska församlingarna. Och nu säger jag det profetiskt därför det händer också i Sverige. Det kommer att hända ut över hela världen att Gud lyfter upp sin församling. Han lyfter upp sin församling. Och när vi nu sjöng den här sången, intar din plats, det var ju Jesaja 60. Intar din plats, för ljuset ska komma över dig. Och hedningarna ska se ljuset som utgår ifrån Jesus i Guds församling. För vi har fått makten att lösa och makten att binda. Och därför så säger Herren, det säger han i Israel också, att det blir mer och mer noggrant. Mer och mer noggrant. Därför rättfärdighetens frukt är ju också helgelse. Men det blir mer och mer noggrant. Nu säger jag det profetiskt. Därför när man var nyfrälst så tog bara Gud itu med vissa saker. Kanske lite grova saker. För jag svor ju väldigt mycket fast jag var nyfrälst. Det bara kom svordomar. För jag hade lärt mig av min militärpappa att svära. Så det kom bara liksom svordom. Det var som en del av en språk. Har ni märkt att folk svär nu? Både på tv och överallt. Det blir som en del. Alltså, det var som att ropa jag på mörkets makter. Men det var som ett beteende jag hade inom mig. Så Gud tog liksom itu med det med grova saker. Och man märkte liksom inte att man behövde lägga undan förrän anden började lysa på det. Och då var det en dag när jag gick förbi domkyrkan och skulle till universitetet. Och jag föll där, jag snavade och föll. Och jag slog sönder knäna och jag blödde jättemycket. Och det kom bara en harang av svordomar från mig. Det var inte roligt att höra det där. Jag var ganska nyfrälst. Och då hörde jag Herren säga, det där passar inte dig Linda. Och jag lyssnade till. Därför att du ska bära min härlighet och mitt ord i din mun i framtiden. Sen dess kom det inte en enda svordom ifrån mig. Så Gud kommer att ta itu med grova saker. Men han säger inte allt. Men nu går vi in i en tid när Herren kommer att vara noga med små saker. Därför vi ska bära hans härlighet. Så du kommer att höra vad Gud säger. Det här måste du lägga åt sidan. Och när han säger det så kommer han att hjälpa dig. Det kan hända att du får gå be folk om förlåtelse också. Eller Gud manar dig. Det här måste du lämna. Det kan vara bara attityder. Inställningar. Och ni vet ju att Jobb, han fick sätta handen för munnen. Därför han har pratat så mycket strunt. Inte så mycket strunt, det var mest hans medarbetare som pratade strunt. Men han säger så här, jag lägger handen för munnen. För jag har bara hört hörsägar om dig. Och jag fattar ju ingenting. Så jag lägger handen för munnen. Jag har bara sett lite grann av dig. Men nu ska jag få se dig ansikte till ansikte. Ser ni det här? Så det här är något som pågår nu. Så var inte rädd när det här sker. För det är någonting som Gud måste göra för han ska lyfta upp sin församling. Och då behöver vi ha barriärer av helhet och renhet, eller hur? För den heliga ande kommer att vara en barriär mot mörker. Därför jag har ju sett i anden att Gud kommer att skicka mängder med människor hit som inte är kristna än. De kanske svår lika mycket som jag svår. Som lever kanske faller i kokain varannan vecka eller det lite ena och det andra. Men de måste ju få komma i Guds församling, eller hur? Vi välkomnar alla de här människorna. Men då måste det finnas en barriär av renhet. Nu säger jag det här. Nu är det profetiskt. En barriär av renhet. Finns inte den barriären av renhet i Guds församling. Så sviker vi alla de människor som ska komma in och bli frälsta. Och jag tror ibland att Guds församlingar tror att man ska vara snäll här. Vi släpper in lite vad som helst. Men då sviker vi de här människorna. För då kan Gud inte verka med befrielse, förlåtelse och upprättelse. Och den här barriären av helhet måste upprättas i våra hjärtan individuellt. Och sen måste den upprättas i Guds församling. Då blir den ett beskydd för människor som kommer att komma i stora skaror in i Guds församling. Därför Gud får lyfta upp Guds församling och då blir det ljus över Guds församling. Vi kommer inte längre bara vara en liten skugga någonstans och marginaliserade. Utan Gud kommer lyfta upp sin församling. För nu går vi in i den yttersta tiden. Och det är det som blir synligt nu i Israel. Och jag ska säga till församlingen Arken. Det är en otrolig nåd att vi får vara med. Vara med och se. Vara med i den yttersta tiden. Vara med och se hur profetorden går till sin fullbordan. Så var med och be för Israel. Var med och be för de messianska församlingarna. Var med och be också för det ljus som kommer att komma över de messianska församlingarna. För de är väldigt olika, de här messianska. Och när vi tar dem till Sjöhamra gård så känner inte en del av ledarna ens varandra. För det är de hebreisktalande och de rysktalande. Och det är som olika former i de här messianska församlingarna. Men nu håller Gud på att lyfta upp de messianska församlingarna till enhet, till härlighet, till samsyn och kärlek. Och detsamma gör han nu utöver världen. Och därför är det så noga. Jag har sagt till Herren, varför är du så noga? Jo, jag är så noga därför att jag ska lyfta upp min församling och visa upp min församling. Och då måste det finnas en barriär in i varje människas hjärta mot synden. Annars sviker vi dem ännu inte frälsta. För när de kommer in i Guds församling ska det vara en sån härlighet, en sån Guds närvaro, en sån renhet. Så de kommer att falla på sina ansikten och säga, Herren är verkligen här. Kommer ni ihåg första Korinthierbrevet? Står det så i 14 kapitlet. De faller på sina ansikten och säger, Herren är verkligen här. Så var inte förskräckt om det går en reningseld i ditt liv. I små saker. Vi har kunnat göra massor med saker. Gud har inte sagt någonting. Men det går inte längre. Det går inte längre. För det kommer en reningseld. Så låt den få verka, bara välkomna den i tankarna, känslorna, i attityderna, i inställningarna. Gud vet vad du behöver för reningseld. Och Gud vet vad jag behöver för reningseld. Men jag vet någonstans, jag kan inte bära Guds härlighet för framtiden om jag inte låter reningen komma. Jag vet det bara. Jag vet det bara. För när jag var i den här djupa bönen i somras, då tog den här veckan att bara vara inför Guds ansikte. Det var då han frågade mig, jag tror jag sagt det redan, men jag säger det igen. För det grep mitt hjärta så djupt när Herren sa så här, Linda, vill du väcka upp döda tillsammans med mig? Så sa han, vill du väcka upp döda tillsammans med mig? Och jag vet att Gud har kallat lärjungarna att bota de sjuka, befria de fångna och väcka upp de döda. Det var det som Jesus sände som budskap till Johannes Döparen, kommer ni ihåg det, när han var i tvivel. Men när han frågade mig så sa jag, jag vet inte om jag är redo för det, Gud. Jag vet inte det. Och jag är inte säker att jag är redo för det heller. Är jag redo för alla skriverier? Är jag redo för Expressen och Aftonbladet och Svenska Dagbladet? Är jag redo för en sån synlighet och ett sånt tryck i landet? Är jag redo för det? Är jag redo kanske att ha hundratals människor utanför min dörr? Är jag redo för det? Jag var inte säker. Och jag sa, Gud, om du vill ha med mig de här stora miraklerna så måste det ske någonting med mitt innersta. Jag måste veta att jag kan bära din härlighet på ett sådant sätt att jag klarar trycket. Och när ni ser över världen och läser kyrkohistorier så ser ni att många klarade inte trycket. Jag läste om en jättekänd, han är ju hemma hos Herren nu, jättekänd evangelist. Han fick se så stora mirakler. Han slutade som alkoholist, han klarade inte trycket. Klarade inte trycket. Och det här vet vi. Stora förkunnare klarade inte trycket. Och de kom in i villolära, kom in i överdrifter. Så nu händer det någonting. Jag säger det för det här är profetiskt. Det händer någonting. Så var inte rädd när Gud gör det här. För elden måste gå. Och när elden går så betyder det att vi kommer att få bära hans härlighet och helighet till folken och folkslagen. Och när vi frågar vänner så här nu i Indien, vad vill ni vi ska predika? Då är det Guds närvaro. Hjälp oss att komma in i Guds närvaro. Och inte bara Guds närvaro som vi känner då och då, utan den ständiga närvaron. Känna igen Guds godhet och Guds kärlek och Guds omsorg i livets alla omständigheter. Räkna med Gud. För när pastor Gunnar och jag fick uppdraget att grunda arken så var ju Gud så biblisk som man bara kunde vara. Därför det står ju att när han sände ut sina lärjungar sa han, ni får inte ta med någonting. Inga dubbla mantlar, kommer ni ihåg det? Inga dubbla mantlar, inga dubbla sandaler, ingenting. Ni måste gå utan någonting för ni måste lära känna mig som försörjare. Visst har ni läst det där? Så när Gunnar lämnade prästämbetet fanns det ju inga pengar. Och jag skulle lämna den lön jag hade på Livets ord. Jag hade inga pengar. Men vi var tvungna att gå med ingenting för att lära känna Gud som försörjaren. För att bli beroende av honom. Och det är det som kommer nu också i den här reningselden. Vi kommer att vara beroende av Gud. Och nu säger jag något som jag redan har sagt, men jag måste säga det igen för kanske en del som inte har hört mig. Men när jag var på den här djupa bönen, alltså en vecka, bara inför Guds ansikte. Jag brukar inte se Jesus när jag är i den här typen av bön. Utan han är ju ande, det blir som en uppenbarelseplats av hans närvaro. Men när jag var där i bönen så var det som jag plötsligt såg Jesus som en gestalt. Det brukar jag inte alls göra, men jag såg honom som gestalt. Och så såg jag att det var någon slags lera som bitvis täckte hans kropp. Och jag blev förskräckt. Vad är det här för konstigt? Det var lite grann på ansiktet. Det var nästan som den där leran som vi läste om i tidningen som var i öknen. De brukar ha en festival i Amerika. Och plötsligt började det regna och det blev sådana här lera som bara stelnade så de knappt kunde gå där. Och det hade liksom stenat på honom. Det hängde liksom så här. Och jag tänkte, Jesus, hur ska människor kunna se dig, sa jag, om det ser ut så här? De kommer inte ens att vilja bli frälsta. De kommer inte att se vem du är. De kommer bara se en vrångbild, någonting konstigt. Jesus, jag ska hjälpa dig, sa jag. Och så ska jag ta fram verktygslådan. Jag var ju så barnslig där i min bön. Men det var min första tanke. Jag måste hjälpa honom, Jesus. Och kanske man kan ta ett spett eller någonting och få bort det. För det satt ju så hårt fast. För han måste ju bli synlig för en döende värld. Det var lite barnslig tanke som kom. Då sa han till mig, nej Linda, så här går det inte till. För om du ska ta bort det här så kommer du kanske att skada Kristi kropp. Du kanske kommer att skada Kristi kropp. Men vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Ja, Jesus har ju gått i den här världen, eller hur? Så vad är det för någonting? Ja, men det här är inte världen som har lagt det här på mig. Är det inte världen? Jag trodde det var världen som hade smutsat ner det. Nej, det är inte världen. Det är mina barn. Det är min kropp som har gjort det här. Det är synden. Likgiltigheten. Allt mörker som finns i Guds församling. All splittring. All orenhet, allt det har kommit som en täckelse över mig. Och jag sa, Gud, hur ska det gå till då? Hur ska det gå till att få bort allt det här? Och när jag satt där i den här djupa bönen så sa han, du ska säga till mitt folk, inte bara i Sverige utan utöver världen, att det enda sättet att få bort det här från Kristi, vet du, vi är Kristi kropp. Eller hur? Vi är Kristi kropp. Få bort det här, det är att kärleken till Jesus ska öka. Och närvaro den heliga ande ska bli starkare. Då kommer det att smälta inifrån, sa han. Då smälter det. När värmen, kärleken, lågan brinner i Guds församling så kommer det att hända någonting också i mig, sa han. Det händer något i mig. När kärleken från Kristi kropp, från mina barn fyller mig, då kommer den värmen inifrån att smälta och det här kommer att falla av. Det här kommer att falla av. Så sa han. Nu får ni pröva det. Det här kommer att falla av. Och då förstod jag att den enda vägen i det här är den helige ande. För den helige andes uppgift är ju att förhärliga Jesus, eller hur? Vittna om Jesus, synliggöra Jesus. Så att vi kan få en fördjupad kärleksrelation. För det kommer en dag, och Gud har påmint mig om det. Det kommer en dag när jag inte kan dela min olja. Det kommer en dag när jag måste säga till människor jag älskar, jag kan inte dela min olja. Men nu delar jag oljan. Om jag kan över hela världen så delar jag oljan. Flödar i anden, hjälper människor, predikar, ber för sjuka. Men det kommer en dag, och jag vet den dagen kommer. Kanske inte under min livstid, men den kommer. När de här fåviska jungfrorna säger, kan vi få lite av eran olja? Då när Jesus kommer tillbaka som brudgummen, när vi är welcoming, the king of kings, och himlen öppnar sig, då kan vi inte längre dela vår olja. Då måste vi säga till de här människorna, jag kan tyvärr inte dela oljan, jag måste springa och möta min konung. Men den dagen ligger en bit framför, men vi känner i anden att det är på väg någonting som håller på att förbereda oss för att ta emot Jesus på himmelens skyar. Och därför delar vi olja, och det måste vara ren. Jag såg någonting i oljan som bekymrade mig. Jag säger, det här bekymrar mig, Jesus. För jag tittar i oljan som vi skulle flöda ut i över världen. Alltså Guds församling, talar jag om Kristi kropp som kollektiv över världen. Så såg jag att det fanns smuts i oljan. Det var liksom lite förorenat i oljan. Av människomeningar och människotankar och alla möjliga strukturer och allt möjligt. Hade vi som en förorening. Och så sa Herren, jag kommer att rena oljan. Jag kommer att rena oljan. För i den yttersta tiden kommer ingen människa kunna säga att jag vill inte ta emot Jesus därför att jag inte sett honom. De kommer att se honom. Och då kommer det här att bara falla av. Han kommer att kunna träda fram i härlighet och renhet. Och ingen kommer att stå vid Guds tron och säga, jag vill inte bli frälst för att jag mötte en elak kristen. Eller det var någonting som kom i min väg. Utan de kommer att säga så här, jag såg vem han var. Jag såg hans godhet. Jag såg hans kärlek. Men jag valde ändå att säga nej. Och vi önskar att ingen människa ska välja att säga nej. Kan ni ta emot det här? Jag säger det här igen. Alltså Gud håller på att göra någonting. Och det här man ser ibland att den här barriären av renhet finns inte. Och det, jag ska säga att om barriären av renhet inte finns i våra hjärtan, i församlingens hjärta, då sviker vi alla de här människorna. De kan inte få bli helade och upprättade och inte befriade. För de kommer inte ens att märka vad som är synd. Vi måste märka vad som är synd. För att de människor som är utanför Guds församling, som kommer att komma in i Guds församling, ska få en möjlighet att bekänna sina synder och be om rening i blodet. Eller hur? Så nu kommer det här. Och i natt, jag vet inte vad han var, han undervisade mig. Jag vaknade gång på gång när han sa, idag ska du säga till folket att de ska bli mer och mer medvetna om min närvaro. Inte bara i kyrkan, utan på jobbet, bland vännerna, i familjen. Måste bli medvetna om min närvaro och den övernaturliga smörjelsen som finns närvarande. Och då sa han så här. Han sa så här, ni tränar i gudstjänsten på arken. Och jag tänkte, vad du pratar om, Jesus? Ska vi träna i gudstjänsten på arken? Ja, ni ska träna i gudstjänsten på arken. Och jag sa, hur då, sa jag. Ja, ni ska träna och se vad jag gör i lovsången först. Vad gör jag i lovsången? Märkte ni vad Gud gjorde i lovsången idag? Vad sa han i lovsången? Vad uppenbarade han i lovsången? Vad ville han förmedla genom lovsången? Blev vi medvetna om hans närvaro? Vi kan bli mer och mer medvetna om vad Gud gör i lovsången. Och lovsångarna blir mer och mer medvetna vad Gud kommer att göra i lovsången på en söndag. De kommer att ropa till himlens Gud. Vi vill vara på ett akord där himlen vill göra idag. Ge oss de lovsånger som ska förmedlas till församlingen. Ge oss de lovsånger som lyfter oss till nästa nivå. Ge oss de lovsånger som kan predika in i våra hjärtan. Så vi blir medvetna om din närvaro i lovsången. Vet ni att jag har ju varit i många sammanhang. Och jag har känt ibland att man är inte medveten om vad Gud gör i lovsången. Jag kan lika gärna säga, sluta sjunga lovsång. Jag kan börja predika utan lovsång. Därför vi förstör människor utan medvetenheten om Guds närvaro i lovsången. Det blir bara någon slags allsång. Eller det kan till och med bli uppträdande. Och då förhärdas människor. Och blir inte medvetna om vad Gud håller på i lovsången. Lovsång håller på att förmedla himlen på jorden. Som gör att änglar, serafer och keruber kan vara närvarande. Det gör att vi blir stämda med himmelens stämgaffel. Annars blir det här bara allsång. Och jag berättade för er att jag träffade en pastor som sa, jag vill inte vara med i lovsången längre. Jag kommer efter lovsången. Jag ska aldrig kunna gå efter lovsången. Jag måste in i lovsången. Jag måste möta hans hjärta i lovsången. Jag måste veta när lovsången övergår i tillbedjan. Eller hur? Vi måste bli känsliga i den heliga ande som församling och som lovsångare. När går Gud över i tillbedjan? Och vad gör han i tillbedjan? Han berör våra hjärtan. Han gjuter in sin kärlek. Vi blir mer och mer medvetna om vad Gud gör i lovsången. Och då kan vi bära lovsången med oss i vardagslivet. Annars tappar vi lovsången när vi har gått ut i kyrkan. Visst predika är bra idag? Tack Jesus. Därför det står ju i Bibeln så här att vi ska sjunga och spela i våra hjärtan. Eller hur? Så när du börjar förstå vad Gud gör i lovsången mer och mer, då har du lovsången med dig i vardagslivet, i prövningarna. Och det är därför som Gud kan säga, var alltid glada. Därför du bär med dig lovsången. Och du kan få hjälp också av lovsång om du lyssnar på cd-skivor och så. Men det viktigaste är att du bär med dig lovsången som Gud har fört in i ditt hjärta under själva gudstjänsten. Och sen sa han till mig så här, men jag sa, vad är det mer du vill uppenbara? Och då började han säga, pålysningarna. Men de är väl trista, sa jag. De flesta vill väl bara att det ska gå över. Men visst är det så man känner ibland? Här måste ni ha pålysningar igen. Ja, vad jobbigt. Säg snabbt nu. Det tror jag inte ni gör i arken, det tror jag inte. Men han sa så här, det är väldigt viktigt att se min närvaro i pålysningarna. Därför när närvaron kommer i pålysningarna, då kommer det att bli ett svärd som går in i varje hjärta i arken. Som skiljer på det själsliga och det andliga. På det som är fött från Gud och det som är fött från verksamhet. Och vi som pastorer vill inte att det ska födas från verksamhet. Alltså det vill vi absolut inte. Men ibland gör det ju det. Alltså nu ska vi göra som vi har gjort alltid och nu hittar vi på det här. Och nu vill folk ha de här sakerna gjorda. Men jag har sån gudsfruktan. Vi kan inte föra in arken i verksamhet. Vi kan inte föra in arken i bara människomeningar och program. Vi måste höra från himlen, vad vill Gud göra i arken? Och det här gör vi tillsammans i bön. Och därför är pålysningarna så viktiga, att vi lyssnar in. Är det det här du vill göra, Gud? Och hur vill du använda mig i det här? Hur vill du dra in mig i det här? Därför om det bara blir människogrejer, då kan vi ju anställa några stycken som gör det här. Men då är vi inte församling längre. Så pålysningarna ska ha Guds närvaro. Så vi ber helige ande, kom i varje pålysning så vi kan höra ifrån dig. Är det här Gud bara människor med dig? Ska vi lägga undan saker? Och det här måste församlingen känna igen. Därför har vi lagt undan två mötet. Vi har känt att Herren har sagt att den tiden var mera pandemin och lite längre fram. Men nu ska vi fokusera på våra söndagsgudstjänster. Pålysningarna. Be för pålysningarna. För ni vill inte bli en verksamhetskyrka, eller hur? Vi ska vara en kyrka där vi alla blir delaktiga och känner igen vad Guds ande gör. Som när vi hörde Jennifer tala om faddergala. Då känner jag bara så här, det här är Guds hjärta. Det här vill jag vara med i. Det här vill jag koppla ihop med. Och i fredags var jag ju i Uppsala också. Jag har bara känt att Gud bara älskar människorna där i Uppsala. Nu hade vi fullt hus. Vi får inte in någon fler i den där lilla lokalen. Det var fullt där. Och Guds ande verkade. Det var, jag tyckte Gud hade sån humor också. Det var liksom så både roligt och det var tårar och det var beröring och det var andeuppfyllelse. Det var så underbart att se där. Jag kände, det här är ingen verksamhet. Det här är Guds hjärta. Men visst kan vi komma in i verksamhet. Vi kan komma in i verksamhet. Men vi ska be för pålysningarna. Och be så att vi känner att vi kopplar ihop. Och så sa han, har du mer du vill säga då, Jesus? Och då sa han, jag sa det måste vara medvetenhet om mig i förkunnelsen. Det måste vara medvetenhet. Varför det, sa jag. Jag var bara barnslig mot Gud där. Jag ville att han skulle berätta mer. Så jag sa så där, berätta mer Gud hur du tänker. Och då sa han så här, att när vi har en söndagsgudstjänst så blir det inte så, delar han brödet till var och en. Olika bröd. Det kan vara en stor gudstjänst med många olika infallsvinklar. Men om vi märker hans närvaro och älskar hans närvaro så får vi allihopa mat. Oavsett om vi är nyfrälsta, gammelfrälsta, ledare. Så kan den heliga ande dela ut föda om vi blir medveten om att han verkar i gudstjänsten. Du vet, många gånger så tappar vi bort allt i gudstjänsten. Inte här i arken, för ni är så fromma. Men ibland frågar jag folk så här: vad predikade pastorn i din gudstjänst? Och sen, ja men det var bra, men jag kommer inte ihåg vad han sa. Vet du, då kan man säga att det är vatten som en gås. Eller så är det som en sten som läggs i vatten och det blir bara lite grann på utsidan. Därför vi måste märka hans närvaro och säga: vad vill du säga, Herre? För det värsta som kan hända i en församling är att vi blir ordets hörare och inte dess görare. För vi ska ju omsätta saker. Och det är därför som Gud bryter bröd på så olika sätt. Han bryter inte en stor biff till en nyfrälst, utan den får lite välling att omsätta. Kanske han säger så här: jag kommer att hjälpa dig att få ett mera vårdat språk. Det vore gulligt om han sa så. Mera vårdat språk, för du ska kunna uttrycka din kärlek till mig. Men kan inte att han säger lite olika saker, och därför måste hans närvaro komma i gudstjänstförkunnelsen. Det är inte ett föredrag, det är ingenting som vi bara pratar, utan vi måste ligga på våra knän och fråga: höghelig Gud, vad vill du säga? Och det är inte säkert vi kan fånga upp det ens, utan ni måste be att närvaron ska komma. För vem vill ha ett föredrag? Vill ni det? Vi kan ge er ett föredrag, men det är ju ingenting att ha. Utan vi vill ju ha det som himlen vill förmedla. Så gode Gud, hjälp oss att höra vad Gud vill förmedla genom ordet. Och därför gör vi också inre bön. Va? Predika bra idag. Tack Jesus. Medvetenheten om hans närvaro också i förbön. Det får inte bli bara slentrian. Vi har så mycket förbön här. Hur lätt det blir slentrian. Och jag har känt i mitt eget liv: gode Gud, hjälp mig från slentrian. Jag har hållit på så länge, bett för människor i 50 år. Men jag känner en sån gudsfruktan nu för tiden. Jag har sån gudsfruktan. Så när jag kom till Norge och stod där, och det var så skröpliga människor. Det var i Oslo, jag var på ett annat ställe. Men det var så skröpliga människor. Alltså de var så, de var gamla och skröpliga. Och jag såg att de var jätterädda för att falla i anden. Och Guds ande föll ju hela tiden. De var jätterädda att falla i anden. Och de var rädda för att de kanske inte kunde stiga upp sen. Eller var rädda att det var en dålig catch eller att de skulle skada sig på något sätt. Men det var så mycket rädsla. Så de var så rädda. Och då såg jag hur ömsint Gud var. Vilken kärlek han hade. Hur han pratade till de här människorna och berättade vad han skulle göra i deras liv. Och jag fick sån gudsfruktan. Och jag tänkte: gode Gud, låt oss aldrig be för slentrian. Vi kan be så vackra böner och vi kan ha gamla slentriangrejer. Men vi måste höra vad himmelens konung ber för var och en. Och jag fick sån gudsfruktan. Liksom gudsfruktan. Och jag tänkte: har jag bett med slentrian säkert? Har jag gjort det? Men jag sa så här: Gud, från den här stunden, och jag har sagt länge till Gud i flera år nu: jag måste höra vad du ber i himlen. Jag måste höra vad du ber i himlen. Vad ber du, Jesus? Han har gått in i det allra heligaste och är vår förebedjare. Tänk att vi kanske inte ens vet vad han ber. Alltså vi bara ber inomvärsligt, själsliga böner. Men vi måste få tag på det han ber i himlen. För han har gått in i det allra heligaste. Och när jag kom till Uppsala i fredags tänkte jag: jag har inte en aning om vad jag ska be. De här människorna känner jag inte. Jag vet inte deras livssituation. Jag vet inte vad de kämpar med för någonting. Men jag sa: du vet det, Jesus. Jag tänkte det var bra att han vet det. Och sen den helige ande vet det. Jag bara ställde mig och sa: Jesus, nu får du berätta vad du ber om nu. För vad har du tänkt för de här människorna? Vad har du ett hjärta för dem? Och så kom det bara. Det bara kom. Kunskapens ord, visdomens ord, profetier, så jag kunde betjäna de här människorna. Och jag känner det här är något som Gud håller på att säga till oss nu. Det är i gudstjänsten vi tränar det här, att bli medvetna om den heliga ande. Men det han sa i natt, han sa så här: säg till församlingen att bli medveten om min närvaro i vardagslivet. Därför man får inte gå ut i kyrkan så lever vi som vanligt. Utan nu ska vi bära den här närvaron, härligheten, Guds närvaron, kunskapens ord, de profetiska gåvorna ska flöda igenom oss. Det ska bli medvetenhet om Guds närvaro. Och det var därför som ska ta det här. Jag har bara 4 bibelställen. Men nu måste jag snart säga farväl till kanal 10. Men än så länge så känner du att nu har du blivit välsignad, eller hur? För jag känner som välsignelse idag. Alltså jag känner som välsignelse. Jag känner som, jag måste ha din närvaro i varenda situation och tänka, vad vill du göra här, Gud? För plötsligt talar Gud. När vi satt på flyget, jag och Elin, på väg till Israel, så började Gud att peka ut en man i flyget. I flyget, ungefär som på ett vanligt möte när han pekar ut någon. Peka ut en krullig kille där. Och hela tiden var Guds ande över honom. Till sist fick jag säga till honom, ursäkta, fick jag säga, Guds ande över dig. Guds ande över dig, sa jag. Och jag måste fråga dig hur du har det med Gud. Hur är ditt liv? För Gud vill säga någonting till dig. Och då sa han så, ja, Gud sökte ju mig för några år sedan. Och jag fick bara ge honom orden. Och nu när vi var i Uppsala så hade vi en vakt där. Det verkar som att de är rädda för de här bomberna och skadegörelsen. Så de hade en ung kille som var vakt där, som var muslim. Som skulle vakta det här lokalen då. Och när vi skulle gå därifrån så bara kände jag Guds ande var över honom. Så jag sa så här, jag ser att det har hänt någonting i ditt liv, sa jag. Är det något som har hänt? Jag ser det, anden, sa jag. Är det något som har hänt för länge sedan eller något som har hänt nyligen? Och då sa han så här, ja, det har hänt nyligen, sa han. För jag är väldigt, väldigt ledsen, sa han, för min mormor har precis dött. Han var väldigt nära att ta emot Jesus. Och jag fick berätta för honom hur man ber frälsningsbönen. Guds ande kommer att vara, det är inte bara så att vi ser Guds ande över folk så här i mötena. Du kommer att se det på gatan. Du kommer att se det på bussen. Och då måste du be om visdomens ord och andens vägledning. För Guds ande kommer att bli starkare nu än tidigare. Vi gillar ni det? Tack Jesus. Nu hoppas jag till Gud att jag är på rätt väg i detta. Men jag känner att det här håller på att hända. Och jag tycker det är så bra, vi ska ställa oss i vägen för djävulen. Och det står i andra Moseboken kapitel 7. Och det står det här är den första plågan. Den första plågan i 7 och 14 innan de släppte Israels folk. Nu är det gamla testamentet. Men det var hela tiden, så de har varit, först gick det jättebra i Egypten. Det går jättebra ett tag i Egypten. Det ser jag på folk som blir modeller och får pengar och inflytande och blir miljonärer. Det kan gå bra ett tag i Egypten. Men sen slår det till. Eller hur? Det slår till. Och när Josef dog så blev de slavar. Och de började döda alla förstfödda pojkar. Alltså det blev ett förtryck, fruktansvärt förtryck över Israels barn. Men Gud hade en räddningsplan och sände Moses. Och det står så här, jag tycker han är så stark, Moses. Han gick ut i vattnet och bara ställde sig inför farao och bara sa stopp. Det här måste du och jag göra för de ofrälsta skull. Vi måste säga stopp till mörkrets makter och bereda plats för Guds renhet och härlighet så människor kan bli förvandlade. Vi får inte tänka att vi ska vara snälla, bara säga så här, ja men vi är snälla nu, det spelar ingen roll om folk syndar. Vi får inte svika människor, men vi älskar människor, men vi hatar synden och vi älskar rättfärdigheten, eller hur? Då stiger han ut, alltså 14 versen. Så säger Herren till Moses, faraos hjärta är hårt och han vägrar släppa folket. Men gå ut i honom på morgonen då han går ut i vattnet och ställ dig på hans väg på stranden av Nilen och ta i din hand staven som förvandlas till en orm. Och säg till honom, Herren hebreernas Gud har sänt mig för att säga dig, släpp mitt folk så de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Släpp mitt folk. Släpp mitt folk. Vi vet här att gudstjänsten är så viktig. Eller hur? Gudstjänsten är så viktig. För vi ser ju sen när de ska få lämna Egypten. Så säger ju farao så här. Han kom på natten till Moses. Du kan läsa mer om du vill här. Så säger han, stick iväg. Stick iväg nu, säger han till Moses. Ta med dig hela folket och så går ni ut och firar gudstjänsten. i öknen. Det var det de skulle göra. Ta tillbaka identiteten. Ta tillbaka Guds närvaron. Ta tillbaka renheten. Det är gudstjänsten. Utan gudstjänsten kommer inte den renheten och förmågan att flöda i den heliga ande. Som behövdes för Israels barn. Innan de skulle gå in i löfteslandet och inta det här landet. Och ni har ju läst om det. Och de var ju tvungna att komma till Gilgal och avvältra sig Egyptens smälek. Gudstjänsten. Och det här känner vi att Herren talar nu. För är det gudstjänsten vi tränar Guds närvaron för den ständiga bönen. Nu läser jag berätta två bibelställen om den ständiga bönen. Den ständiga bönen är medvetenheten om Guds närvaro. Att alltid vara medveten om Gud är här. Gud är här. Gud är här. Vad vill han göra? Vad har han för tankar? Vad kan vi ge i den här situationen? Och du kommer att se mycket tydligare i den heliga ande vad Gud har för tankar på din arbetsplats till exempel. Bland dina vänner. På skolan och i andra situationer. Och då säger han så här i 5:17 i första Thessalonikerbrevet. Be utan uppehåll. Be utan uppehåll. Det går inte att be på det sättet som man tänker att man ber som så här utan uppehåll. Att be utan uppehåll är en bön som gör att du blir medveten om Guds närvaro i ditt liv. Du blir medveten om att Gud är med dig. Att han är god, att han är kärleksfull, att han har omsorg också om andra människor. Och du kan samarbeta med den helige ande genom den ständiga bönen. Och så står det, du ska tacka Gud i livets alla omständigheter. Därför om du inte tackar Gud i livets alla omständigheter så blir det ingen landningsbana i ditt liv för Guds övernaturliga smörjelse och ingripande. Det är bra där va? Därför att då ser inte du Gud, då ser bara problemen och omständigheten och alla negativa saker. Men om du tackar Gud i den ständiga bönen så kan han visa utvägar och hjälp och smörjelse och nådegåvor och ledning från den heliga ande. Och därför säger han de här orden också, så säger han släck inte anden. Släck inte anden. Och då skulle jag kunna säga bedröva inte anden. Utan vi ska älska den heliga ande. Och vi ska ge utrymme här i arken för den heliga ande. Vi ska ge utrymme för honom. Vi ska säga vi tänker inte hindra dig i någonting. Du ska få befria människor, lösa människor från synd och bojor. Och du ska få fylla dem med den heliga ande. Vi ska inte hindra dig på den här platsen. Visst ber vi det. Det ska inte vara knädjup vatten. Det ska inte vara vatten bara till höfterna. Vi ska ha det djupa vattnet här på arken och få uppleva den heliga andes närvaro. Och i den närvaron blir människor befriade. Utan vi behöver inte gå och leta demoner. Utan de kommer att manifesteras och synliggöra sig så vi kan befria människor. Och den här platsen ska bli en plats där Guds härlighet ska råda. Men också befrielse ska komma människor till del. Och så säger han, förakta inte profetier. Alltså förakta inte det övernaturliga. Du vet, djävulen föraktar det övernaturliga. För han vill hindra det övernaturliga. Och det är därför han perverterar det övernaturliga. Han smutsar ner det övernaturliga. Han överdriver det övernaturliga. Så att vi ska börja avvakta det här och tycka att det här är inte bra. Vi ska ge utrymme för den heliga ande. Och vi vet att den heliga ande förhärligar Jesus. Och den heliga ande bär Jesu DNA. Allt som anden gör bär Jesu DNA. Och därför kan du och jag vara trygga i den heliga ande. Och vi önskar att ge den här platsen trygghet så människor ska kunna komma hit och ta emot läkedom från Jesus. Så be tillsammans med oss som ledarskap att det blir tryggt på den här platsen. Och finns det överhandlighet och finns det saker som inte är okej, så ber vi att Gud ska rätta till det genom sin ande. Därför då kommer elden över det. Så det rättas till och blir rent och vackert. Så vi ska behålla det som är gott och hålla oss borta från all slags ont. Nu tar jag sista bibelstället och det är från Efesierbrevet som handlar om vapenrustningen. Vapenrustningen är ju en andlig utrustning från Gud. En andlig utrustning. Och när vi har den här andliga utrustningen kan man ju tänka sig att det behöver vi inte be någon längre, för vi har den här utrustningen. Men den här utrustningen kallar på oss i ständig bön. Och den kallar på oss i ständig bön för våra trossyskon. Han säger så här i 6 och 18. Han säger, ta på er vapenrustningen och gör detta utan under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Be alltid i anden. Det här är något som du kommer att märka nu. Att det kommer att bli mer. Du kommer att märka att du är mycket mer medveten om Guds närvaro. Och du kommer att känna igen när Gud verkar också över människor. Det blir som naturligt, övernaturligt. Och så säger han så här. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Men be också för mig, säger Paulus, att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilken jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Och det här är också viktigt, därför man kan känna ibland omständigheterna och trycket och allt det här. Och då har man inte den här friheten. Så vi ber, Gud, lägg ditt ord i min mun. Så var än jag är får jag vara en bärare av evangelium in i människors liv. Så nu avslutar jag med att vi ska be så här idag. Om en ökad medvetenhet om Guds närvaro. Visst längtar vi efter det. Så vi längtar efter det. Vi vill inte bara ha någon liten gudstjänst och sen är det över. Och jag fattar inte, nu är det inte alla församlingar i Amerika såklart. Men jag kan inte fatta när jag pratade med en ledare där, så sa han. Vi drar ner våra gudstjänster till högt i 50 minuter. Och alltså det gör vi på många platser nu. Men varför det, säger jag. Jo, därför folk orkar inte med de här långa gudstjänsterna. Men hur ska de orka med himlen då? Den långa gudstjänsten. Det är allt genomsyrat av kärlek till Jesus, eller hur? Allting är genomsyrat. Men när de orkar inte med så här långa gudstjänster. Ja, men hur ska de hinna möta Gud? Hur många lovsånger då? 3 lovsånger. Kort pålysning, kollekten. Så hinner vi det här på 50 minuter. Så slipper människor känna sig pressade. Vet du, vi syndar mot Jesus. Och vi syndar mot de här människorna som inte får en möjlighet att möta Gud i gudstjänsten. Och sen ska de vara på arbetsplatsen. Och sen ska de komma in i kristen verksamhet och bli utbrända. Vill vi det? Nej. Det vill vi inte. Så därför så vill vi, ja, det är så härligt att se er idag, för väldigt många här idag. Vi kommer att bli ännu fler. Därför Gud kommer att kallas i gudstjänsten. Och det sista han sa till mig i morse, det var, villigt kommer mitt folk. Villigt kommer mitt folk när jag kallar och samlar min här. Så, villigt kommer den unga skaran i morgonrådnaden. Men jag sa, det klarar de inte av, så jag, de vill ju sova halva söndagen. Och då sa han, det kommer bli förändring, sa han. De unga kommer att vara före de äldre i kyrkan. Det kommer bli förändring. Det är för jag håller på att göra någonting bland Guds folk. För Jesus måste bli synlig. Han kom till gång på gång. Jesus måste bli synlig för världens frälsning. Det får inte vara en massa gegga och människor, meningar och synd och splittring. Hur mycket splittring har vi inte haft? Och jag tänkte, stackars heliga ande, för det så. Anden faller över, vet du, Aron, och så rakt ner i skägget. Hoppas han har tvättat det. Det var jag skojade. Va? Så, det blir förorenat. Det kommer över huvudet. Och så över skägget och över manteln och över fötterna. Vad händer? Det kommer vara rent, sa Gud. Jag kommer att ta bort all det smolket i oljan. En ren, vacker, ljuvlig olja kommer att bli synlig genom Jesus. Och nu får du och jag vara med. Oskar, du får vara med där. Visst är det häftigt?
Det är fantastiskt.
Och ni tycker om lovsångsutbildningen, va?
Ja, verkligen.
Tack Jesus. Det går bra. Och vi kommer att ha mycket dans också. Och jubel i våra möten. Och uttryck för Guds kärlek. För människor, de har ingen riktig glädje. Det går inte att ha glädje med kokain. Det går inte att ha glädje med alkohol. Det blir bara destruktivt efter ett tag. Det blir bara tomhet och skam av allt sammans. Men det finns en glädje i den heliga ande. Den ska vi också få uttrycka. Så vi kommer att ge utrymme också för dans och jubel. Och mera lovsångar och mera musiker ska komma till arken. Det var så, jag ska säga till dig, Oskar, jag var helt imponerad. När jag var i Israel nu, då hade de en lovsångsgrupp. En lovsångsgrupp. Och de fick sjunga och spela i 8 möten på raken. Jag tänkte så här, hur i all världen orkar de? 8 möten på raken. Alltså det var 8 möten en dag och 4 möten en dag, 4 möten nästa dag. Samma lovsångare. Och jag tänkte så här, men de här blir ju bättre och bättre för varje möte. Det var något förunderligt i det där. Därför det var som att smörjelsen kom i dem. Så de blev bättre och bättre för varje möte. Och på slutet kunde de knappt sluta sjunga. Alltså. Det var, jag tror de höll på flera timmar. Därför det kom en sån smörjelse över lovsången och över de här människorna. Till sist stod vi och viftade med sån här havre. Vi hade satt ihop i havre. Så det var i skör det här handlade om. Jag fick ju inte visa det här på nätet, men vilken dans, vilket jubel. Alltså det var, jag kände att det här skulle världen behöva se, men det går inte att vi visar det på grund av att det är Västbanken. Men tack Jesus. Och jag tror vi kommer få en uthållighet här också, tror ni inte det? Och vi kommer tänka, hur fick vi den här uthålligheten? Jo, det kommer genom den heliga ande. Så nu tar vi lite lovsång. Tack Jesus. Nu ser jag Guds ande över den här systern som sitter bredvid Mia. Va? Vad längtar du efter?
Jesus.
Är du frälst? Har du tagit emot Jesus som frälsare?
Jag har gjort det för länge sedan.
För länge sedan? Ja, men det tyckte jag var bra att du sa det faktiskt. Mm. För när jag tittar på dig och ser anden över dig så säger jag här att jag vill förnya den här kärleken. Du vet, i världen har man, när man gifter sig så brukar man förnya äktenskapslöfterna. Stora ceremonier. Men nu ska det bli en inre ceremoni i dig. Där Herren kommer att tala till att förnya det här överlåtelsen och kärleken till Jesus. Och han säger att det kommer att bli något vackert som kommer att flöda ut ifrån det här. Det kommer att bli en kärlek som blir starkare till honom. Och så säger han så här att i den kärleken kommer han uppenbara mer och mer vad som är din kallelse. Och det som han har lagt ner i ditt liv, som har legat lite i träda. Du vet vad träda är, har legat där. Men det har inte försvunnit. Får jag ta fram dig?
En längtan finns.
Du vågar inte gå fram. Nej, vi bryr oss inte om det. Ja, du kan gå fram. Tack Jesus. Tack Jesus. Du älskar Jesus. Hur länge har du varit frälst? Sen du var bebis, höll du på att säga.
Ja, kanske det har gått 2,5 år.
Men då är du ganska i början av din vandring. Har du kamp ibland?
Ja.
Ta lite kamp ibland. Jag kan se det. Oskar, ska du komma fram? För att när jag var nyfrälst var kamp hela tiden. Mm. Och jag visste enda sättet att... du får ta någon, Jennifer, du får komma. Du ska strax. Men där är. Ja, men det var ju trum och du kan dela dig i två, vet du. Celldelning. När jag hade kamp, alltså, jag tyckte att det gamla livet och köttet och synden trängde sig på mig. Då sa Herren till mig så här, du ska bekänna varje dag att du är död från synden och så lever du för mig. Så lever du för mig. Och jag märkte att jag fick mer och mer seger i mitt liv över grejer. Jag försökte hela tiden ta över. Det var för kärleken till Jesus som kunde vara räddningen i det här. Och nu när du har varit frälst så lite länge så får man nästan göra varenda dag. Säger man, jag överlåter mig till dig Jesus, jag älskar dig. Du vet att jag älskar dig, men nu svor jag till igen. Men tack Jesus, jag älskar dig. Och så kommer den där kärleksrelationen och blir starkare och starkare för varenda dag. Så nu ska du få komma fram också. Tack Jesus. Vilken nåd här. Känner ni nåden nu här? Känner ni vilken nåd som Gud verkar? Och kanske du här idag också som känner precis som den här systern. Att jag behöver göra en förnyelse. en förnyelse till den här kärleksrelationen. Och det var flera som kom i Uppsala, flera var vi fel, men det var några som kom och sa att jag har tappat personen. Jag har tappat det som jag brann för när jag blev nyfrälst. Jag har tappat det, sa hon. Men jag sa, Jesus har inte tappat det. Även om du har tappat det, har Jesus inte tappat det. Och han ger tillbaka det in i ditt hjärta, det ska börja brinna, sa jag. Och blev så glad över det där. Så är det så att du känner att det är någonting som har slocknat i dig, så ska du få göra den här förnyelsen i den heliga ande. Han är så god Gud. Och är du nyfrälst också, har den här kampen som man alltid har när man är nyfrälst. Därför köttet strider mot anden, men det går över sen. Att du känner att du börjar vandra med Gud och det blir en helt annan atmosfär i livet. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. Kan hända att det är någon fler som vill komma fram. Att du vill förnya din kärlek till Jesus. Du känner att det här är något du vill göra inför hans ansikte. Åh Gud är god mot dig. Tack Jesus, vilken kärlek han har till dig. Nu förnyar du kärleksrelationen. Och jag ser att i det här vidgar han också ditt hjärta så vackert, så vackert. För han säger att han inte glömt vad han har sått in i ditt liv. Det har varit tider som du inte har sett det. Men han har fört dig till altarplatsen. För att andas på det han har lagt i ditt hjärta. Och han gläder sig över att du på nytt förnyar den andliga kärleksrelationen. Och nu löser jag, nu kommer smörjelsen, nu känner vi det. Nu känner du att det skakar till. Det kommer det, tack Jesus, det kommer nu. Det kommer nu, tack Jesus. Åh, det bara verkar i det, tack Jesus. Och jag ser hur han vidgar ditt område, tack Jesus. Åh, jag tar nu. Du känner Guds kraft nu. Det är ingenting farligt. Mia, håll bara din hand över henne. Tack Jesus. Och det här är Josef. Och Josef har gått igenom många prövningar i Bibeln. Han höll sitt hjärta rent. Och jag ser i anden att det kommer prövningar i din väg. Till och med människor som säger elaka ord till dig. Som är avundsjuka över det Gud gör i ditt liv. Men du ska inte försvara dig. För jag kommer att försvara dig, säger Herren. Och min härlighet kommer att vila över dig så ljuvligt och vackert. Att alla ser att det här är inte du kunnat åstadkomma själv. Utan det är mitt verk i dig. Och jag smörjer dig nu i namnet. Nu kommer Guds kraft, nu är Guds kraft här. Nu är Guds kraft, tack Jesus. Åh, nu är det Guds kraft, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Du längtar efter att få en förnyelse i kärleksrelationen. Man kan bara höra att han säger så här. Du längtar, men han säger, jag längtar mycket mer, säger han. Jag längtar mycket, mycket mer än du kan längta. Och jag ser att han längtar efter att få visa sin godhet i små sådana här vardagliga situationer. Att du ska se att det är han. Att det är han. Det här som vi tar bara som självklart ibland. Så viskar han i ditt hjärta, det här är jag. Den här nåden som du fick, den här kärleksfulla hälsningen, allt det här bär mitt DNA, säger Herrens ande. Och du kommer att bli medveten. Nu kommer Guds kraft. Iso. Det kommer nu, tack Jesus. Åh, det bara kommer Guds kraft. Guds kraft. Abeba, kan du komma? Tack Jesus. Tack Jesus. Ni är gifta. Du är själv här. Med henne. Ja. Vad längtar du efter?
Slippa från den andliga kampen. Se allt hemskt som man visar för mig för att hjälpa.
Ja, tack Jesus. Jag hör Herrens ande, han säger till dig. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Min älskade son, jag vill att du ska se att det är bara jag som kan bära den tunga delen av oket. Och för den här dagen kommer jag uppenbara min kraft och mina möjligheter. Och du kommer att ställa dig mitt i vattnet och kräva frihet för människor. Kräva lösen för människor. Nu ser jag hur Guds kraft kommer att använda dig, men det kommer inte vara tungt någon längre. Det kommer att bära smörjelsen, härligheten och nådegåvorna. Bara kom heliga. Nu kommer Guds kraft, nu kommer Guds kraft. Kommer Guds kraft, Guds kraft över honom nu. Tack Jesus. Åh, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Förebedjare, ni bara kan komma fram som tjänar i förbönen idag. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. Och du har gjort, säger Herren, det bästa valet. Du har valt att sätta dig vid Jesu fötter. Och du är inte purung, du är inte 25 längre. Men han har valt dig, utvalt dig. Och därför är det så viktigt nu att du får tag på det han har lagt i ditt hjärta. Det är så jätteviktigt. Så jag tackar dig, underbara Jesus. För allt du har lagt i hans hjärta. För jag ser här att han ska springa en sträcka tillsammans med dig. Och då måste han veta vad du har lagt i hans hjärta. Så jag ber dig heliga ande, kom med uppenbarelsen och ljuset. Så han kan se det som är skrivet på insidan. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Oskar, kan du ställa dig bakom den här brodern? För nu ser jag Guds kraft kommer över honom. Jag bara ser Guds kraft. Guds kraft kommer nu. Guds kraft kommer. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.
Jesus.
Jag hör att Herren säger, du ska inte vara rädd, mitt älskade barn. Du ska inte vara rädd.
Jesus,
vi har ju utvalt dig och har lagt mitt ord i din mun. Så du får inte se ner på dig själv eller begränsa dig själv. Jag bara känner Guds ömhet och kärlek för dig.